Bismillah, alhamdulillah.
Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala
alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ahla wa sahlan. Välkomna. Vi fortsätter där vi slutade förra veckan. Vi talade i förra veckan om el-iman, tro. Och vi nämnde de faktorer som gör att ens iman stiger och de saker som orsakar att ens iman blir svag. Och vi nämnde att detta är åsikten av Ahli Sunna wal Jama'a, att iman går upp och iman går ner. Och författaren säger att varje mu'min är muslim och inte vice versa. Vi har ju nämnt att islam är tre nivåer baserat på hadith Jibril. Eller hur? Vi har al-islam, al-iman och al-ihsan. Och den som har al-islam, han är muslim. Den som är troende, han har iman, han är mu'min. Och den som har nått den högsta nivån, han är muhsin. Och det här är då islams tre nivåer. Muslim, mu'min, muhsin. Taib. Och det är inte alla som är muslimin som är mu'minin. Som muslim, det är att du går in i islam. Du blir troende. Men att få den här extra iman som gör att du definieras som en mu'min, det är inte alla som har nått denna nivå. Som vi kommer att nämna bevis på. Här nämner han Allah Azza wa Jalla uttalande. Qala til a'rabu amanna. Beduinerna kom och de sa amanna. Vi har blivit troende. Och då säger Allah till dem och rättar till vad de säger. Qul lam tu'minu. Säg, vi har inte blivit troende. Yani tron har inte förankrat sig i våra hjärtan. Walakin qulu aslamna. Säg istället, vi har underkastat oss. Yani vi har accepterat al-islam. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Och iman har än inte gått in i era hjärtan. Och då menas det med det vi nämnde förra lektionen, den här extra iman. För du kan inte vara muslim om du inte har grundläggande iman. Att du tror på Allah och hans änglar, hans böcker. Att Allah Azza wa Jalla ensam har rätten att dyrkas. Kommer ni ihåg det? Så att alla som är muslimer, de har ju iman. Och vad som menas med versen är inte att de inte har någon iman alls. Utan vad som menas är att de har inte nått den här höga nivån av iman. Där man klassas som en mu'min. Så Allah tillrättavisar dem här. Säg inte vi är mu'minin, utan säg vi är muslimin. Och vi har fortfarande inte kommit till den här höga nivån. Så här säger författaren att varje mu'min är muslim. Det som har en högre nivå har per automatik en lägre nivå. Eller hur? Men varje muslim är inte mu'min. Okej? Okay? Varje muslim är inte mu'min. Men varje mu'min är muslim. På samma sätt som varje muhsin är både mu'min och muslim. Han som har högsta nivån, han har ju redan passerat iman, nivån av iman. Så han har ju den per automatik. Hänger ni med? Så, nej. Och ett annat bevis som författaren också nämner är hadith Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu. Där han säger att profeten a.s. gav en grupp med människor gåvor. Och Sa'd satt bredvid. Och profeten a.s. gav inte en av de andra som var närvarande. Och en person som jag, alltså Sa'd, tyckte var väldigt, väldigt stark, var berättigad till att få från dessa gåvor. Och då så sa han, ja Rasulullah, varför ger du inte till fulan? För wallahi inni la arahu mu'minan. Wallahi, jag anser att han är mu'min. Och då så sa profeten a.s. au muslimen. Kanske är så att han är muslim och inte mu'min. Och då var jag tyst lite grann och sen så sa jag igen vad jag tyckte om den här mannen. Och då så sa han till mig samma sak. Jag anser att han är en mu'min. Och då så sa profeten a.s. eller muslim. till slutet på hadithen. Men i alla fall, hadithen lär oss, den finns i Sahih Muslim, att det är skillnad på muslim och mu'min. Så alla som är muslimer är inte mu'minin. Och alla som är mu'minin är inte heller muhsinin. Taib. Han säger också, sheikhen, att al-islam och al-iman, när de nämns tillsammans, eller när de nämns separat, så är de synonymer. Yani, Allah Azza wa Jalla nämner i Koranen al-islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. Allah säger att den som väljer en annan religion än islam kommer inte få den accepterad. Och han kommer i nästa liv vara från al-Khasirin. När Allah säger att den som väljer en annan religion än islam, visst omfattar det al-iman. Det omfattar allt vad islam står för, eller hur? Al-iman och salah och zakat, allting. Eller hur? Och samma sak då Allah Azza wa Jalla nämner al-iman för sig själv i Koranen. Då omfattar det al-islam. وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Allah säger att den som förnekar al-iman har nollställt sina gärningar. Och vad menar Allah här? Den som förnekar al-islam. Så att när de nämns separat, då är de synonymer på en och samma sak. Al-islam betyder al-iman och al-iman betyder al-islam. Men när de nämns tillsammans, som i hadith Jibril till exempel, då har de olika betydelser. Då handlar al-islam om det yttre, de yttre gärningarna. Al-shahadatayn, al-salah, al-zakat, al-siyam, al-hajj. Och iman handlar om det inre. Hänger ni med? Då får de olika betydelser. Och vi nämnde liknande på arabiska språket. Ordet bir wa taqwa. Det är också synonymer. Fromhet, gudsfruktighet. När de nämns separat så har de samma innebörd. Men när de nämns tillsammans så betyder det bir att göra det goda och taqwa att hålla sig borta från det som är haram. Då får de olika betydelser. Samma sak som al-miskin och al-faqir. Det betyder också synonymer. Fattig, behövande. Nämns de tillsammans så får de olika betydelser. Att al-faqir är den som är fattigare och miskin är den som är mindre fattig. Hänger ni med? Så alla kulla har en språklig faida som är värt att känna till. Han nämner också sen sheikhen att al-mu'minun, de troende, är två kategorier. Den första kategorin är as-sabiqun wa hum al-muqarrabun. As-sabiqun, de som skyndar sig till det goda. Och det är de som är nära Allah Azza wa Jal. Och den andra kategorin är ashabul yamin wa humul abrar. Ashabul yamin, de från den högra sidan. Och det är de som är al-abrar, yani de fromma. Så här nämner författaren att al-mu'minin är av två kategorier, de troende. Och dessa kategorier nämner Allah Azza wa Jalla på flera ställen i Koranen. De nämns bland annat i surat al-Waqi'a. Så nämner Allah Azza wa Jalla dessa kategorier. Och de bästa och högsta av de troende, det är ju as-sabiqun. As-sabiqun, as-sabiqun. Det är de som är al-muqarrabun, de som är nära till Allah. Och ordet sabiq på arabiska betyder en person som tävlar i det goda. Han skyndar sig. Han har den här tävlingsandan i att göra goda gärningar. Och då säger ulema att definitionen av en sabiq är en person som gör det som är wajib. Håller sig borta från det som är haram. Det här är det minsta man måste göra. Men utöver det så gör han sunna. Och han kämpar. Han är mån om att göra sunna. Och inte bara att han håller sig borta från haram, han håller sig borta från det som är makruh. Och kanske till och med lämna saker som är tillåtna men distraherar honom från Allah. Så han lägger väldigt mycket fokus på att skynda sig och liksom springa mot paradiset. Tävlar och liksom ger allting för att komma till paradiset. Han är en sabiq. Och Allah säger att dessa är qalil. De är få från de senare. De är inte många. Och dessa är också i al-akhira de som definieras som då al-muqarrabun. De som får vara nära till Allah Azza wa Jal. Och så är det. Är det inte så? Den som tävlar, den som skyndar sig, den som är först, den som är före de andra, är den som når målet först och den som kommer närmast till målet. Är det inte så? Så som de tävlar i dunya blir de vinnare i akhira. Jaza'an wifaqa. De belönas för det goda de har gjort i detta liv. Okej? Och sen har vi ashabul yamin. Folket av den högra sidan. Och de kallas för det som Ibn Kathir säger, för att de är de som kommer att få sin bok i höger handen på domedagen. Och det är de som kommer att stå på höger sida av Allahs arsh. Och därför kallas de då för ashabul yamin. Medan sabiqun är de som kommer vara framför Allahs tron. De kommer äras och ha denna nobla position. Och sen har vi ashabul shimal, vänstra folket som kommer vara på vänstra sidan. Må Allah skydda oss från dem. Så ashabul yamin är al-abrar, de fromma. Och han säger att det är de, ulema säger att det är de som gör al-wajibat och håller sig borta från haram. Men de gör inte sunna. Och de kanske gör saker som är makro. Hänger ni med? De gör det man ska göra av islam. De ber sina fem böner i tid. De fastar ramadan. De betalar sin zakat. De åker på hajj en gång i livet. De gör inga stora synder. De dricker inte alkohol. De äter zina. De röker inte på. De mashallah, bra människor. Hänger ni med? Då är de från ashabul yamin. Och inget klander på dem. De har inte gjort någonting fel. Och de är fortfarande ärofulla. De är al-abrar. Wa innal abrar ala fi na'im. De kommer vara i bland de bästa belöningar i nästa liv. Nah. Så det här är de två kategorierna av al-mu'minun. Och dessa två nämns också i hadith al-wali. Hadith al-wali som ni säkert känner till. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där profeten alaihissalam säger att Allah säger. Hadith Qudsi. Man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb. Allah säger, den som skadar eller stör, besvärar en av mina awliya, har jag förklarat krig emot. Man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb. Yani, han är i krig med Allah. Den som skadar, stör, bekymrar, besvärar de som är nära till Allah azza wa jal, el awliya. Och sen säger Allah, wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya, eller att det som för en tjänare närmast till mig och det jag älskar mest är de saker jag har gjort obligatoriska. Ja, det finns ingenting som Allah älskar mer och som för en tjänare närmare till Allah än de saker som är obligatoriska. Här har vi ashabul yamin, de som gör det som är obligatoriskt. Och sen säger Allah, wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Och sen fortsätter min tjänare att närma sig mig med frivilliga gärningar tills det att jag älskar honom. Till slutet på hadithen. Och då blir han från Allahs awliya, yani från sabiqun, al-muqarrabun. Yani han fortsätter att närma sig Allah efter de obligatoriska gärningarna med de frivilliga gärningarna. Tills han blir älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Nästa punkt som författaren tar upp är bevis på att gärningarna är en del av iman. Och det här är viktigt. Minns ni definitionen av iman som vi sa i förra eller förra lektionen? Definitionen av iman hos Ahli Sunna wal Jama'a. Vad är iman för någonting? Ibrahim? Okej. Okay. Det var snabbt. Namn. I'tiqad, qawl wa amal. Tro, tal och handling. Yazidu bita'a, som stiger med goda gärningar. Wa yanqusu bil ma'siyah, och blir svag av att synda. Det här är generellt den definitionen som Ahli Sunna wal Jama'a har på al-iman. Och som ni hör i den här definitionen nämns ju al-amal, tro, tal och handling. Tro, tal och handling. Och varför är det här så viktigt? Jo, för att det uppkom vissa vilseledda sekter efter eller i slutet av yani de tre första generationerna av islam i början där yani mot slutet av dessa tre första generationer så kom det då en sekt som kallas för al-Murji'a. Och den här sekten säger att en person kan vara troende utan att göra gärningar. Att iman är att uttala shahada och att tro med hjärtat. Och att gärningar är någonting extra. Det är bra att göra gärningar, men det är inte ett villkor eller måste en förutsättning för att vara en troende. Hänger med? Och den här sekten kallas då för al-Murji'a. Och egentligen, när jag satt och förberedde den här lektionen så tänkte jag, men jag ska inte fördjupa mig i det här ämnet. Varför? För att al-Murji'a finns inte kvar i Sverige. Typ. Men sen kom jag på att den här ideologin, det är inte någonting som kanske någon sekt tillskriver sig, utan det är någonting som är utspritt bland många muslimer. Att de, när man frågar dem varför ber du inte? Varför gör du massa haram? Så säger de, men jag tror med hjärtat. Jag är troende i hjärtat. Du vet inte vad jag har i hjärtat. Och personen har kanske inte bett på flera år. Inte fastat på flera år. Klär sig inte anständigt och så vidare. Och kommer då med argumentet att de är troende i hjärtat. Det vill säga, de säger samma sak som al-Murji'a. Att jag kan komma till paradiset utan att göra goda gärningar. Det viktigaste är vad jag har i hjärtat. Är inte det här ganska vanligt bland många som tillskriver sig islam idag? Jag tror vi alla känner såna här personer. Som är muslimer till namnet. När det kommer till vad de praktiserar så är det typ ingenting. Av goda gärningar. Förutom vissa regelverk. De äter inte gris. De omskär sina barn. De kanske firar Eid. Och liknande. Men annars så ser du inte någon dyrkan hos dessa människor. Du ser inga amal. Du ser inga gärningar. Och det här kommer vi inshallah prata om nu. Vilket är en väldigt, väldigt viktig fråga. Och någonting som måste motarbetas. Man får inte vara likgiltig inför denna yani förvrängda bild av islam. Att man likställer en person som är en grov syndare med en person som är troende. Man kommer till en person som inte ber och inte fastar och inte praktiserar islam och inte förstår sig på tawhid och har mage att kalla den här personen för troende. Du har sett media kommer säga jag är troende muslim och personen är så långt bort från islam som det går. Det här är fel. Det är att missbruka islams namn. Men det här är också något som islams fiender vill. Lyfta fram liknande individer. Och inshallah vi kommer nämna beviset på att detta är helt felaktigt. Så, varför är mobil som låter? Det är någon mobil som stör. Stäng av. Se på flygplansläget. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَ إِمَانَكُمْ. Allah skulle inte försumma deras iman. Kommer ni ihåg den här versen från förra lektionen? Vad betyder iman i den här versen? Salah. Allah skulle inte försumma eller glömma bort deras salah som de bad mot Bayt al-Maqdis innan det att de bad mot Kaaba. Och Allah kallar här bönen för iman. Vilket är ett tecken på att bönen är från al-iman. Han nämner också hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Den kända hadithen där profeten a.s. säger att iman är ungefär 60 eller 70 grenar. Ni känner till hadithen. Den högsta är att säga la ilaha illallah. Och den lägsta är att ta bort något farligt från vägen. Och blyghet. Al-haya är en del av iman. Så i denna hadith nämns både tro, tal och handling. Tro, yani hjärtats gärning, vilket här är blyghet, en av hjärtats gärningar. Hjärtat har också sina gärningar. Att älska, att frukta, att längta. Det här är hjärtats gärningar. Att förlita sig på Allah. att känna blyghet, haya inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen har vi al-qawl, uttal, vilket är att säga la ilaha illallah. Och sen har vi al-amal, gärning, vilket här i hadithen är att ta bort någonting från vägen. Okej? Så denna hadith nämner tro, tal och handling i en och samma hadith. Han nämner också hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: vet ni vad al-imanu billah är för någonting? Vad är tron på Allah? Då så sa de Allah och han sände bud vet bäst. Då så sa han shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah. Säger shahadatain, att förrätta bönen, att betala almosan, att fasta ramadan, till slutet på hadithen. Så här nämns då, vad är al-iman? Och då nämnde profeten a.s. al-islam, alltså de yttre gärningarna. Vilket då är ett bevis på att gärningarna är från al-iman. Och denna hadith finns i muslim. Sen nämnde författaren en väldigt lång fatwa från Lejnatu Daima, de stora ulema. Väldigt viktig fatwa, där de frågas om en viss individ som lever i denna tid, som sprider tvivel bland folk, att en person kan vara troende utan att göra goda gärningar. Och att den här individen tillskriver denna åsikt till Ibn Taymiyyah, att han ska ha sagt liknande saker, och vissa av islams lärda och sådär. Och då tillbakavisar de detta falska påstående och nämner bevis på att det här inte stämmer. Och att det här är en person, individ man inte ska lyssna på. Utan han är en person som försöker att propagera för Murji'as aqida. En person som är vilselet. Och lite av de saker som de nämner i denna fatwa är också väldigt intressant. Det var lite det vi var inne på. Hur det här är något som leder till en väldigt, väldigt farlig inställning hos muslimer. Om man har denna korrupta tro, att man kan vara troende och hamna i paradiset och slippa helvetet utan att göra goda gärningar. Det här leder till att folk kommer att ta lätt på islam. De kommer att ta lätt på haram. De kommer inte göra sina plikter. Och från det som de nämner här, de säger då att det här är åsikten av al-Murji'ah, den här vilseledda sekten. De som säger att man inte behöver göra gärningar. Och de säger att iman är bara bekräftelse med hjärtat. Eller bekräftelse med hjärtat och uttal med munnen. Att man slår säger att man är troende. Men de säger att gärningarna är bara någonting extra som stärker ens tro. Alltså inte någonting som man måste ha. Och de säger då att den som bekräftar tron med hjärtat och uttalar tron med tungan är en troende som har full iman. Även om han gör allt haram och lämnar al-wajibat, det som är obligatoriskt. Då så säger de att han ändå är berättigad att gå in i paradiset. Även om han aldrig gör någonting gott. Och de säger att det här då leder till en väldigt, väldigt farlig inställning. Det vill säga, tror man så här, så är det som att man säger att du kan aldrig lämna islam nästan. Alltså, du är alltid troende. För att lämna islam måste du typ säga att du har lämnat islam. Och det är helt fel, utan det finns faktiskt gärningar som man måste göra för att vara muslim. Och lämnar man dem så är man inte längre troende. Som till exempel bönen. Och de säger att det råder inget tvivel om att denna åsikt är batil, den är falsk, balal, villfarelse, som går emot Koranen och sunna. Och det som Ahl Sunnah wal Jama'ah har varit på både i tidigare och senare tider. Och att det här öppnar dörren för folket som har onda avsikter. De som vill urvattna religionen. De som inte vill hålla sig till Allah Azza wa Jalls påbud och hålla sig borta från hans förbud. De som inte vill frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och de vill då inte göra goda gärningar, utan vill likställa syndaren med den personen som är from och stark på religionen. Och det här är, som vi sa innan, tror man att islam bara är i hjärtat, och jag är också en jättestark troende fast jag aldrig ber, jag har pojkvän, jag dricker, röker, ränta, allt haram, men ändå fullt troende. Då leder det till att det är ingen skillnad mellan dig och personen som faktiskt ber och praktiserar och försöker komma nära till Allah och inte gör dessa haram saker. Att ni är lika. Är det inte det här som man säger indirekt? Eller hur? Om man inte skiljer på iman och iman. Om man inte sätter villkor för vad iman är för någonting. Det faktiskt har kriterier. Du måste leva upp till vissa saker för att ens få kalla dig för muslim eller för troende. Och de citerar här Ibn Taymiyyah från Aqidat al-Wasitiyah där han säger och från grunderna hos Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ni vet alla vad det betyder, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Eller hur? Ahlus Sunnah wal Jamaah betyder yani de muslimer som är på den rätta vägen. Den räddade gruppen från helvetet, den gruppen som följer profetens väg, alaihissalatu wassalam, och sahabas väg, som kommer att finnas kvar fram till domedagen. Att ta'ifatul mansura, den segerrika gruppen som profeten alaihissalatu wassalam har nämnt kommer finnas kvar och vara yani, tydliga och fasta och starka på sanningen fram till domedagen. De kallas för Ahlus Sunnah wal Jamaah. Så vad är det de tror på för någonting? De säger att religionen och el-iman är qawl wa amal. Det är både tal och handling. Hjärtats tal och tungats tal och hjärtats gärningar och tungans gärningar och kroppens gärningar. Yani man säger att hjärtat också har sina gärningar. Den har tro och den har sina gärningar. Som vi sa, att älska Allah, att frukta Allah, att längta efter Allah. Det är hjärtats gärningar. Och sen har vi tungans gärningar, att säga la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Det är tungans gärningar. Och sen har vi kroppens gärningar. Och alla dessa tre faktorer måste finnas med i el-iman. Och han nämner sen att det här är det som Ahlus Sunnah wal Jamaah har nämnt i sina böcker. Att iman då består av tro, tal och handling. Och de formulerar detta på lite olika sätt. Och Ibn Taymiyyah har flera böcker som heter Kitabul Iman. Kitabul Iman, han har en bok som är kanske 400 sidor som heter Iman. Det är den lilla. Så har han en som heter Stora. Den stora boken om iman, Sharh Hadith Jibril. Som jag tror nästan 600-700 sidor. Där han talar om de här frågorna. Och tillbakavisar dessa avvikande åsikter. Ja. Han nämner också Ibn Taymiyyah i lite andra böcker. Han säger att el-iman, aslul iman i hjärtat, är qawlul qalb wa amalu, hjärtats tal och handling, alltså bekräftelse och handling. Och det är då bekräftelse med hjärtat, el-hubb wal-inqiyad, kärlek och att man underkastar sig Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger han att vad som finns i hjärtat måste ju uppenbara sig i ens gärningar. Och det är jätteviktigt. Om en person påstår att han är troende i hjärtat, underkastar sig Allah, tror på Allah, tror på paradiset, tror på helvetet, så måste den här tron uppenbara sig och visa sig i ens handlingar. Och han säger om en person inte agerar ut med denna tro med sin kropp, med sina gärningar, så är det ett bevis på att han inte har någon tro eller att hans tro är väldigt svag. Yani hans gärningar är begränsade, då tyder det på att hans iman också är begränsad. Hans tro och bekräftelse och allt det här är svagt. Och inte som en person som då är stark i sin tro. Så han säger att en människas agerande och goda gärningar är ett bevis på vad som finns i hjärtat. Och det, förutom hycklarna då. Och det här är viktigt. De här människorna som säger jag är troende, jag tror på islam, jag älskar Allah, jag vill till paradiset, och sen gör de ingenting från islam. De ber aldrig på flera år och de lever värsta haramlivet. Genom han inte sa att han var muslim, du skulle inte ens veta det. Det är det enda som typ gör honom till muslim, enligt honom, att han då säger att han är muslim. Genom om han var uppriktig med sin tro i sitt hjärta, skulle den här tron då inte visa sig i hans agerande? Kommer vi nämnde det exemplet förut? En person vet att det finns en eld till exempel där i slutet av, ja, 20 meter fram finns en eld, en majbrasa. Eller hur? Han vet det. Han har kunskap om det, han har sett den, han ser den. Men han fortsätter att gå mot den. Och så säger han, jag tror på elden, jag vet att elden finns, jag vill inte in i elden. Men han fortsätter att gå mot den. Är det här logiskt? Nej, om du tror på den och du vet att den är skadlig, den bränner, då skulle du avvika, du skulle byta väg så att du inte bränner dig i elden, eller hur? Och du vet att det finns ett paradis där du får allting du önskar dig, men att ja, det kostar att komma dit. Du måste göra någonting för att komma dit, det är inte gratis. Men du gör ingenting för att komma dit. Det funkar inte, det är ologiskt. Häng med. Så det här med tro i hjärtat, det där köper vi inte. Det där finns inte. Hade du haft tro i hjärtat, då hade det visat sig i dina gärningar, i ditt agerande. Man säger också att ett liknande exempel, yani, han säger om en person skulle komma till profeten a.s. och säga vi är troende, alltså till profeten a.s. och säga vi är troende, vi tror på allting du har kommit med våra hjärtan, det råder inget tvivel om detta, vi uttalar shahada, men vi kommer aldrig att lyda dig i någonting som du har påbjudit. Och vi kommer aldrig hålla oss borta från någonting som du har förbjudit. Vi kommer aldrig be, fasta, göra hajj. Vi kommer aldrig vara ärliga. Vi kommer inte betala tillbaka al-amana. Vi kommer inte hålla våra luften. Vi kommer inte hålla släktbanden. Vi kommer inte göra någonting gott någonsin. Någonting som du har beordrat med. Utan vi kommer göra så här massa exempel på haram saker. Vi kommer dricka, vi kommer göra zina med släktingar. Vi kommer göra massa haram saker. Och vi kommer till och med att kriga mot dig. Och försöka döda dig och dina sahaba. Men vi är troende. Billahi alaikum. Tror ni att profeten skulle säga mashallah ni är troende? Ni mu'minin? Tror ni det? Nej. Det här finns inte i islams historia att någon har gjort liknande saker. Men alla vet, det här är inte troende. Utan när du säger jag är troende på Allah, troende på sändebudet, troende på domedagen, paradiset, helvetet. Det kräver att du också gör, kommer med någon form av agerande. Hänger ni med? Så en sådan person är inte troende på något sätt. Så man säger den här personen är bland de värsta kuffar. Den som skulle bete sig på det här sättet. Och de säger sen också avslutningsvis en väldigt viktig sak här. De säger det här med vissa säger då, men vadå? Det har nämnts i vissa hadifer att ett visst folk kommer att gå in i paradiset som aldrig gjort någonting gott. Har ni hört det? Allah kommer ta ut folk från helvetet och låta dem gå in i paradiset. Och det nämns ju vissa hadither, den som har så lite som en myrasvikt av iman i hjärtat kommer ta sig ut från helvetet och få gå in i paradiset och så vidare. Då säger här ulema att vi har två sorters bevis i islam. Vi har en muhkam och en mutashabih. En muhkam är de bevis som är klara och tydliga. Som här, jag kan hämta till dig 1000 bevis på att gärningarna är från iman. Okej? 1000 bevis. Klara och tydliga. Vi har nämnt många av dem. Det råder inget tvivel om detta, eller hur? Att man måste göra goda gärningar för att vara troende. Att vara muslim. Då kan man inte komma med en text som är mutashabih. Som är tvetydig, går att tolka på olika sätt. Och nollställa alla de bevis som är klara och tydliga. En jätteviktig punkt. Utan de klara och tydliga bevisen är de vi går efter, det är de vi följer. Sen hur ska vi förstå den här hadithen som nämner undantag. Att vissa människor kommer att gå in i paradiset. Och det beskrivs i hadithen med att de inte gjort någonting gott. Då säger ulema, det här har sin förklaring. Att du kan inte ta de här haditherna över dem. Och de här texterna. Till exempel det kan vara folk som levde i en annan umma. De följde en annan profet. De var ju också muslimer, eller hur? Och det var ett sånt tidigt skede av profetskapet. Innan kanske profeten, de troende dödades. Att man inte ens fick uppenbarelsen att börja be eller liknande. Häng med. Det handlade bara om att tro. Eller hur? Det kan vara ett sånt tillstånd. Det kan vara en person som accepterat islam och sen dog. En person som accepterat islam och var helt okunnig om vad islam står för. Han vet inte om bönen eller någonting. Han gör ingenting gott, men han vet inte. Skulle han veta skulle han göra. Han är ursäktad, eller hur? Så att man har såna här undantag. Och också att man på arabiska använder den här termen. Finns inget gott i honom. Även på svenska. Du ser någon spela fotboll dåligt, säger han kan inte spela fotboll. Han kanske är med i någon värsta laget, eller hur? Tusen gånger bättre än mig. Men vad säger han kan inte spela fotboll. Eller hur? Jag menar att han inte är duktig. Jag menar inte att han inte kan sparka på en boll. Det kan alla göra. Eller hur? Så samma sak på arabiska. Han har inte gjort någonting gott. Det finns inget gott i honom. Används för att generalisera. Och det nämns också i vissa hadither om den här mannen från Ben Israel. Som finns det två hadither. Hadithen om mannen med kortet. Ni vet kortet, vågskålen. Han får se sina synder, 99 rullar fyllda med synder. Som han lägger på ena sidan vågskålen. Och sen andra sidan vågskålen, goda gärningarna. Då säger Allah, har du någonting gott? Mannen säger, har ingenting gott. Jag har ingenting. Och då så säger Allah, jo du har någonting gott, du kommer inte förtryckas idag. Och så säger Allah, hämta hans vikt. Och då hämtar man ett litet papper, kort. Där det står att mannen sagt, ashhadu an la ilaha illallah. Och ashhadu anna Muhammad rasulullah. Eller bara ashhadu an la ilaha illallah. Och då säger mannen, vad ska det här pappret väga mot de här 99 rullarna fyllda med synder? Och då när man lägger dem på vågen så väger kortet tyngre. Och så säger profeten alaihissalam att ingenting överväger Allahs namn. Men den här mannen beskrevs också med att jag har inte gjort någonting gott. Fast han hade gjort vad? Han hade sagt till shahada. Hänger ni med? Och samma sak mannen som brukade låna ut pengar till folk från Ben Israel. Och han skickade sina söner för att samla in pengarna, skulderna. Och så sa han till sina söner, om ni kommer till en person som har det svårt, han har det kärvt, så förlåt synden, förlåt skulden. Så kanske Allah förlåter mig. Och där nämns det också att när han träffar Allah så säger han, jag har inte gjort någonting gott. Men han hade ändå gjort den här goda gärningen. Och han var ju ändå troende i grunden, hänger ni med? Så att man kan inte ta de här texterna och bara liksom nollställa och upphäva de andra texterna som är klara och tydliga. Att i islam måste man göra gärningar. Det går inte att bara säga jag är muslim till namnet och aldrig göra någonting gott. Utan man måste göra gärningar i islam. Och sen finns det gärningar som en person kanske lämnar och blir svag i sin tro. Han blir en syndare. En muslim som inte fastar ramadan. Men han vet att han borde. Han kan, men han säger pallar inte. Då är han en syndare. Vi ser inte att han är kafir. En person som är snål och inte betalar zakat. Han lämnar denna goda gärning. Men han vet att han borde. Han är också en syndare. Han är inte kafir. Men sen finns det vissa gärningar som till exempel bönen. Där sahaba inte ansåg det vara kufr, otro, att lämna någon gärning i islam förutom bönen. Det är autentiskt berättat att sahaba ansåg det vara otro att lämna bönen. Så att lämnar man bönen då har man fallit in i otro. Som profeten alaihissalam själv sa att den som lämnar bönen har begått otro eller kyrk. Och skillnaden mellan oss och dem är bönen och så vidare. Så vissa gärningar måste man göra. Shahadatayn, salah. Och sen finns det ikhtilaf om personen lämnar vissa böner och alla böner och så vidare. Men alla kulihal, man måste ha någonting för islam. Trotal och handling. Vi går vidare till nästa kapitel som är väldigt kort. Och det är al-ihsan. Al-ihsan. Vi har gått igenom nu al-islam och al-iman. Och vi nämnde att islam har hur många pelare? Islam har hur många pelare?
Fem.
Fem, det ska ni kunna direkt. Och al-ihsan, al-iman har hur många pelare?
Sex.
Sex. Och al-ihsan? En, precis. En pelare. Han säger, vet att när profeten alaihissalam frågades av Jibril om al-ihsan, så sa han al-ihsan är att du dyrkar Allah som att du såg honom, och om du inte ser honom så vet att han ser dig. Berättad av Bukhari. Den kända hadithen, hadith Jibril. Namn. Och som vi sa, det här är den högsta nivån av islam. Att man blir en muhsin. Att man dyrkar Allah som att man såg honom. Eller man vet att Allah alltid ser en. Och den som dyrkar Allah på detta sätt kommer dyrka Allah på bästa sätt. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: Inna rahmat Allahi qaribun min al-muhsinin. Att Allahs rahmat är alltid nära till al-muhsinin, de som gör det goda. Och ahsinu, inna Allaha yuhibbu al-muhsinin. Allah säger gör det goda, Allah älskar al-muhsinin. Så vad är belöningen? De är från Allahs awliya, de är älskade av Allah azza wa jall. Och Allahs rahma är alltid nära till dem. Och det finns olika former av ihsan som författaren här citerar Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Och Sheikh Ibn Uthaymin här säger att al-ihsan är did al-isa'a. Det är motsatsen till al-isa'a. Vad blir al-isa'a på svenska? Ihsan att göra något på bästa sätt. Vad är motsatsen på svenska? Ja, men al-isa'a att typ göra någonting dåligt, slarvigt, fult. Ni förstår vad jag menar. Halvdant. Ja, fast även isa är det negativt. Ihsan att göra bra mot dem. Så jag ger dig, någonting. Nej, inte halvdant. Isa att jag tar någonting från dig. Jag snor någonting från dig. Det är isa. Ja, när jag skadar, sårar, kränker. Det kan ha olika betydelser. Men ni hänger med. Så motsatsen då till al-ihsan är al-isa'a. Och al-ihsan är att man yabdhul al-insan al-ma'ruf wa yakuffu al-adha. Att man kämpar i att göra det bästa man kan. Och att man avstår från att göra någonting skadligt eller negativt. فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وعلمه وجاهه وبدنه. Så man hjälper folk. Man hjälper Allahs tjänare med sin ekonomi, sina materiella saker, med sin kunskap, med sin status och med sin kropp, yani med sin fysiska styrka. Och sen förklarar han det här. Det här är fortfarande första kategorin av al-ihsan. Ihsan mot folk. Och sen kommer han komma till al-ihsan mot Allah. Okej, så ihsan har dessa två betydelser. Och den första ihsan, det är ihsan mot människor. Att man har al-ihsan mot sina medmänniskor. Och han nämner då att den är i fyra saker. Och den första är i ens ekonomi, ens mal, ens egendomar. Så han säger att en person ger yunfiq, han spenderar, han betalar sadaqa, han betalar zakat. Och han säger att den bästa formen av ihsan med pengar är zakat. Då det är en av islams fem pelare. Och han säger att en persons islam inte kan vara fullbordad om han inte betalar eller betalar sin zakat. Om han då är skyldig att göra det. Och så säger han att det här är den mest älskade formen av att spendera hos Allah Azza wa Jal. Och efter det så kommer det att en person spenderar på hans fru, hans moder, hans pappa, hans barn, hans syskon och barnen till hans syskon, hans systrar, fastrar, mostrar och så vidare. Yani att man ger sadaqa, man hjälper ens släktingar och sen hjälper man då folk som är avlägsna. Man spenderar, betalar pengar till de nödsatta. Och sen säger han att man sedan betalar sadaqa till al-masakin, de fattiga och andra som är berättigade till sadaqa. Som till exempel tullabul ilm. De som har gett sig iväg för att söka islamisk kunskap. De är också berättigade till både zakat och sadaqa. Och det är bland de bästa av människor som man kan ge sin sadaqa. Faktiskt de som har gett sig iväg för att studera islam. Men ni vet, en person som ger sig iväg för att studera islam, de lärde har sagt att en sådan person är fi sabilillah. Alltså han har gett sig ut som en mujahid fi sabilillah. Tills han kommer hem. Om han har rätt avsikt. Och behovet av att folk åker och studerar islam och kommer tillbaka och lär ut islam är större än någonsin. Islam växer och lillahi alhamd. Är det inte så? Islam växer. Det sägs att det finns 10% muslimer i Sverige. 1 miljon. Det är mycket. Folk accepterar islam hela tiden. Folk frågar om islam. Folk måste förklara vad islam är. Försvara islam. Klargöra islam. På alla möjliga fronter behöver vi folk som gör da'wa. Även om det är någon som åker och lär sig arabiska och kommer tillbaka och lär ut arabiska. Det behövs. De som lär ut Koran, de som lär ut aqida, fiqh, tawhid och så vidare. Allt det här behövs. Så vi har ett jättestort behov av att både bröder och systrar studerar. Men att åka och studera är jättesvårt. För vissa. De får inga pengar. Lever fattigt. Kanske har barn och utomlands. Ni vet, sjukvård kostar och allting kostar. Det är mycket kostnader som vi i bekväma Sverige inte har. Och då är det många som inte pannar. Jag säger, så jag åker hem till Sverige och jobbar. Och ska jag leva här och inte ens kunna betala hyran. Eller hur? Och då lämnar han att söka kunskap. Men istället om bröder går ihop. Kanske skickar 1000 spänn. Vet du vad mycket heller? 1000 spänn i månaden. Det räcker för hans hyra till exempel. Och pengarna han har, barnbidrag, jag vet inte vad. Det räcker till mat och så vidare. Hänger ni med? Så man hjälps åt. Att de här människorna kan fortsätta med sina studier. Utvecklas. Fullborda sina studier och sen komma tillbaka. Och göra dawa. Och då får man belöningen för detta. Det kom en gång en man till profeten alaihissalam och klagade. Och sa, ja Rasulullah, jag jobbar och min bror jobbar inte. Han bara söker kunskap. Och jag är den som försörjer honom. Han kände att det var, känns inte rätt. Jag jobbar, han jobbar inte och jag betalar för honom. Och han bara söker kunskap. Och vad sa då profeten alaihissalam? Han sa, la'allaka turzaq bih. Det kanske är så att Allah ger dig risk på grund av honom. Gärna att du försörjer honom är en orsak till att Allah försörjer dig. Att du får pengar av ditt arbete och din handel är på grund av att du stöttar din broder. Och då nämner ulema att stötta en talib al-ilm är en orsak till att Allah ska ge dig mera pengar. Allah ska ge dig baraka dina pengar och stötta dig i det som du gör. Är ni med? Så alhamdulillah, och det är också generellt i islam att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, ja bini Adam, människa, skänk och jag kommer att ge till dig. Anfiq unfiq alik. Om du ger, Allah kommer att ge tillbaka. Och det som Allah ger är alltid mer och det är alltid bättre. Och profeten a.s. han sa också, ma naqasat sadaqa min mal. Sadaqa har aldrig minskat en persons pengar. Och det här är motsats i kontrast till vad människan tror. Vi tänker alltid att ger jag en summa pengar så minskar min egendom den summan jag har givit. Och det är rent logiskt. Men i verkligheten så kommer Allah att ersätta. Allah säger i Koranen att vad ni än spenderar för gott så kommer Allah att ersätta det. Det kommer någonting bättre. Allah, vad säger änglarna som kommer ner varje morgon? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Det kommer ner två änglar varje morgon vid soluppgången och med dua. Den ena ängeln säger Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Och Allah, ersätt, ge till den som skänker. Och den andra ängeln säger Allahumma atlif. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Precis. Håll tillbaka eller förstör ekonomin för den som är snål. Eller ger du inte, alla ska få problem. Ingen bara kan pengarna. Men ger du, du har alla de här texterna som tyder på att Allah kommer att ersätta. Så generellt, en person ska då vara muhsin med att hjälpa andra människor ekonomiskt. Det kan vara på många olika sätt. Och Sheikh nämnde bara här några exempel. Och sen nämner han att en person kan också vara muhsin med att hjälpa folk med sin jah, med sin status. Och det kan vara att en person som Allah azzawajal givit en viss position och status som andra inte har. Medlar för folk. En person behöver shafa', han behöver medling. Hos en person med maktposition. Och då kan du hjälpa den här personen att uppnå någonting gott eller att avvärja någonting farligt och dåligt. Ja, ni har nämnt exemplet förut. Du är tight och du är respekterad av din chef på jobbet. Du jobbar bäst på jobbet, vilket inshallah ni alla ska göra. Ni ska vara de bästa på arbetet. Ni ska vara den här personen som behövs på arbetet. Om ni inte är där, det ska bli kaos. Okej? Okay? Ska jobba som flera. I alla fall, chefen älskar dig. Din broder behöver hjälp. Kallas, du går till chefen och lägger ett gott ord. Jag har en kompis. Anställ honom. och chefen, för att han respekterar dig så mycket, kommer anställa honom, till exempel. Eller din kollega gjorde någon knasgrej, han har fått en varning, han kanske ska få sparken. Då går du till chefen och säger, snälla, ge honom en till chans. Han säger, okej, din skuld. Då har du medlat för honom, du har använt din position för att medla. Och det finns många exempel på det här, hur man kan medla för folk. Någon kanske har svårt att gifta sig, men någon som är nära familjen går till farsan och låser upp det här låset som finns, kulturlåset. Och farsan säger, ja visst, på grund av dig, jag säger ja. Till exempel. Det finns många exempel där man kan medla och hjälpa en person med ens jah. Och sen den tredje kategorin, att man hjälper, man gör ihsan mot en person med sin kunskap. Att man lär ut islamisk kunskap till folk. I alla sina sammankomster. Och sheikhen säger, till och med om du sitter och dricker kaffe med folk, vilket är en vanlig tradition i arabiska halvön, heter gahwa, när man dricker kaffe tillsammans efter asr till exempel, tillsammans, käkar dadlar och dricker arabisk kaffe, så säger sheikhen, ta vara på det här tillfället också och ge folk lite kunskap. Men sheikhen säger, gör det kort. Yani, gör det inte jobbigt för folk. Att varenda gång efter asr man ska dricka kaffe, så kommer du och ska ha en dars på en timme. Till de här gubbarna som bor i kvarteret. Liksom. De pallar inte, eller hur? De vill snacka om dunia, de vill snacka. Han ger dem en hadith, ger dem en aya, en faida, dygden av att gå till moskén eller någonting. 2-3 minuter. Eller som sheikhen brukar nämna, vänd istället på det och ställ frågor till dem. Yani, frågor om islam, lite kluriga frågor, gåtor om islam och liknande, som gör att de blir intresserade. Då blir det hela genast mer intressant, eller hur? Så att det är också en möjlighet att göra så. Och sen säger sheikhen att man också gör ihsan mot folk med sin fysiska styrka. Som då profeten alaihissalam sa, att du hjälper en person upp på hans riddjur och hjälper honom att bära upp hans varor och väskor och sånt på hans riddjur, är sadaqa. Du hjälper en person att flytta, du hjälper en person att åka och handla, bära, skjutsa. Det är att du hjälper en person fysiskt. Det är också en form av ihsan. Och sen säger sheikhen, vad beträffar ihsan jämt emot Allah när det kommer till dyrkan. Det är då att du dyrkar Allah som att du såg honom. Och det här är det som då profeten Ali nämnde, att man person dyrkar Allah som att han såg honom. Och här nämner sheikhen en viktig sak, en faida, som jag faktiskt, jag tror aldrig har läst den. Han säger att den första meningen i hadithen, att du dyrkar Allah som att du ser honom, det här är dyrkan av en person som har ett talab och shauk, yani kärlek, längtan och hopp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att det här är som en drivkraft. Och det här är det bästa, högsta nivån. Att en person dyrkar Allah i längtan efter Allah, i kärlek till Allah. Taib, det här är den högsta och bästa formen av dyrkan. Det är hans drivkraft. Okej? Och den andra nivån, att du dyrkar Allah som att Allah såg dig. Då så säger han, det här är nivån av al-harb och al-khawf. Det är nivån av att fly och att frukta Allah. Ja, när du vet att Allah ser dig, då flyr du från synden. Du låter bli att säga haram, för du är medveten om att Allah ser dig. Rädsla för Allah subhanahu wa ta'ala. Du flyr från synden. Och man kan aldrig fly från Allah, utan man flyr vart? Till Allah. Fafirru ila Allah. Allah säger, fly till Allah. Vi flyr från allt vi fruktar, men till Allah flyr vi till. Hänger ni med? Så det är andra nivån. Första nivån då, att dyrka Allah som att du såg honom, det är kärlek och hopp. Och om du inte ser honom, så vet att han ser dig. Andra nivån, att dyrka Allah i fruktan och i rädsla för att han ska se dig på en plats där du inte ska vara, se dig göra någonting du inte ska göra, eller kanske vara frånvarande från någonting som du borde göra. Ja. Så slutsatsen då är al-khulasa, att al-ihsan är två kategorier. Ihsan till människor, Och ihsan i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Ihsan till människor, det var fyra nivåer. Eller fyra, med fyra saker. Kommer ihåg vilka de var? Att ha ihsan mot folk med?
Ekonomi.
Ekonomi, egendom. Hjälpa dem ekonomiskt.
Status.
Status.
Kunskap.
Fysiskt. Mashallah. Och den andra kategorin var då att hur vi dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala på bästa sätt. Och där var det två nivåer. Att vi dyrkar Allah som att vi ser honom. Och det här är dyrkan av talab. Att söka Allahs rahma och kärlek i hopp och längtan efter Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen har vi den andra nivån. Det är att vi alltid är medvetna om att Allah ser oss. Och det är som personer som då flyr från Allahs straff och hans helvete. Och en person ska ju alltid vara mellan dessa två nivåer. Dyrka Allah med hopp och med fruktan. Med båda två ska man dyrka Allah som han och kärlek. Då har jag nämnt att det är, som Ibn Qayyim säger, som en fågel. Där kärleken till Allah, det är själva kroppen på fågeln. Och ena vingen, det är hopp till Allah, hopp och kärlek. Och andra vingen, det är fruktan och rädsla för Allah azza wa jalla och hans straff och hans vrede. Och med den här balansen i sin dyrkan så kommer man att ta sig fram, ta sig till paradiset. På samma sätt som fågeln flyger fram med dessa tre delar. Men om det däremot är obalans i någon av delarna, att det är för mycket hopp och för lite rädsla, så är det lätt hänt att man tar lätt på synder. Man är inte rädd för Allah. Så fort någonting haram, Allah förlåter. Man bryr sig inte. Man har glömt bort helvetet inte finns. Det här leder till att man kanske tar lätt på synder, vilket gör att man går under. Eller som vissa andra, de överdriver när det kommer till el-khawf, rädsla, och glömmer bort Allahs kärlek och rahma. Och dyrkar bara Allah med fruktan och rädsla, som att Allah inte förlåter synder, Allah inte har rahma. Och då blir det också obalans. Då blir det att man kanske till och med blir psykiskt sjuk. Man mår inte bra av den här ständiga rädslan, man lever i skräck. Och man tror fel om Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla säger att min rahma överväger min ghadab, min ilska. Så måste ha balans mellan dessa två. Och sen självklart då, kärleken är det som också är drivkraften som för människan till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi avrundar därför idag och ber Allah azza wa jalla att ge oss tawfiq och ge oss al-iman. Wallahu ta'ala alam, och sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.